Norrbottens museums samlingar.
Hela den här långa perioden av mänsklighetens historia när vi inte har skriftligt källmaterial, det är ju då arkeologi. Och då är det ju att studera det arkeologiska materialet, det vill säga det material som människan har lämnat efter sig i marken och som har blivit bevarat. Och utifrån det då skapa en bild, en tolkning av hur livet kan ha tett sig då under de här olika perioderna. Och i Norrbottens del så har vi då den äldsta kända boplatsen är 10 600 år gammal. Och de första människorna kom hit i samband med att inlandsisen då började smälta bort. Så man leder kant i kant med inlandsisen. Jag heter Nils Harnesk och är då i grunden arkeolog på Norrbottens museum. Jag har jobbat här sedan 2010, men sedan några år tillbaka så är jag då avdelningschef för avdelningen kulturmiljö då, som jobbar med arkeologi, byggnadsvård och etnologi. Man kan beskriva oss på två sätt. Det ena är att vi jobbar med den allra äldsta förhistorien fram till idag. Vi har ju samtidsdokumentation. Vi har samlat in och dokumenterat pandemin till exempel i Norrbotten. Eller så kan man beskriva det som att vi då jobbar med det som finns i marken, det vill säga arkeologi, det som står på marken, den byggda kulturmiljön och livet mellan husen. Det är etnologin då, så dokumentera livet och den muntliga traditionen och de muntliga berättelserna. Äldsta kända boplatsen, eller boplatserna, är i Arjavaara utanför Pajala. Och det är då 10 600 år gamla boplatser. Och fyndet av de här boplatserna ledde till att man fick revidera hela isavsmältningsteorin. Det man då kunde visa tillsammans med geologerna var att den här ursprungliga dateringen som var 11 000 år kunde då kalibreras, kan man väl säga, korrigeras till 10 600 år tack vare det här samarbetet då. Så Pajala, där har vi den äldsta kända bosättningen hittills, ska sägas. Det kan finnas äldre bosättningar också.
I den här Google-tiden, så det första som slår mig är, det måste ju vara otroligt spännande att hitta saker, men också frustrerande att man inte liksom kanske kan hitta svaret på var och när och hur och vad gjorde de. Det måste ju bygga upp enorma fantasivärldar hos dig.
Ja, men det är väl lite så. Jag tänker så här, en arkeolog är egentligen, det som man i huvudsak drivs av är ju ändå, och det tror jag nog de allra flesta arkeologer känner igen sig i, annars skulle man nog inte jobba som arkeolog, är en nyfikenhet. Alltså det är ju ändå en nyfikenhet på förhistorien, att få reda på mer kunskap om våra förfäder och hur de levde på och det liv de levde. Alltså man vill ju ändå sätta mer, hur kan man säga, kött på benen liksom, att utifrån det, de få kvarvarande föremålen ändå skapa en så god bild som vi kan av förhistorien. Sen blir det ju en kvalificerad gissning, det är så vi brukar säga. Utifrån den kunskap som vi har idag och de analysmetoder som finns, det är ju naturvetenskapliga analyser, dateringar, alltså KOL-14 dateringar. Det finns olika typer av isotopanalyser som gör att man kan titta på hur människor, var de har levt under en större tid, vad de har haft för diet. Så att det finns väldigt mycket naturvetenskapliga analyser som kan bidra också på ett helt annat sätt idag. Men ändå i grunden så bygger det på att utifrån den kända kunskapen vi har och att vår utbildning, så tolkar man då ett material och skapar en bild. Så att det är klart, det blir ju men vi brukar säga det, att det är kvalificerade gissningar, men utifrån att vi då faktiskt har en gedigen utbildning och en palett av olika analysmetoder som vi använder.
Men kan inte det kännas frustrerande ibland att tänka liksom, jag skulle vilja veta vad de sjöng för sånger, eller ja, men du vet, färgen och hur de gjorde, saker som liksom inte går att få svar på. Och det gör det ju när det liksom är mer nutidshistoria, så kan man kanske pussla med saker på ett annat sätt, man kan läsa och se så.
Ja, det är klart att det är frustrerande. Sen kommer man ju ändå dem närmare, tänker jag. Återigen ska vi säga så att även om vi då har ett historiskt källmaterial, till exempel från 1500-1600-tal, så är det ju inte så att det skildrar den vanliga människans vardagsliv. Så att även från historiska perioder så har vi ju behov av arkeologi för att på något sätt ändå ge en bild av, jag menar, undersöker du en gårdsmiljö till exempel från historisk tid, så kan du få betydligt mer svar om hur gårdslivet har varit, vilka aktiviteter man har bedrivit där och vad man har jobbat med. Man kanske hittar borttappade saker. Så att arkeologin har ju då en närhet till vardagslivet på ett helt annat sätt än vad historien. Historien har ju ofta ett perspektiv på antingen så är det skattematerial eller liksom det offentliga handlingar, lagstiftning. Det är ju sällan det beskriver det vanliga människor. Så att visst, det finns en frustration, samtidigt så agerar vi utifrån. Man får ju ett utlopp för sin nyfikenhet och kreativitet också. Men samtidigt så är det mycket som vi inte kan svara på. Så är det.
Alltså Nils, den där känslan när man hittar någonting, det måste ju vara helt otroligt.
Ja, men det är ju jättehäftigt. Och jag tänker så här, om man då tar Arevara som exempel. Det är två kollegor nu som jobbar in på Skellefteå museum, Olof Östlund, som drev då projektet mellan is och hav, som då tillsammans med Frida Palmbo hittade den här boplatsen. Och jag tänker att den känslan, för han hade då jobbat fram en modell för hur man skulle kunna hitta den här typen av gamla boplatser. Man tittar på is, alltså isälvar och kustlinje, förskjutningen, och så försöker man då som hitta nålen i en höstack, som han beskriver det. Så det är klart att det var ju otroligt häftigt när han då hittade det. Och så är det för alla arkeologer, att ofta så ligger det ju väldigt mycket arbete bakom att man faktiskt gör de här upptäckterna eller gör de här liksom resultaten. Så att i det fallet så var det ju verkligen jackpot, så kan man väl beskriva det. Att man då hittar en sån här pass gammal boplats. För det ligger väldigt mycket hårt arbete bakom det.
Vad är det allra absolut häftigaste föremål som du har grävt upp?
Som jag har grävt upp? Ja, det är väl lite stort som smått. Jag tänker som jag har ju utbildat mig då på Gotland och sen i Uppsala. Och det är klart att dels har jag fått gräva i Visby, alltså i Visby innerstad, i de medeltida stadslagen där. Det var jättehäftigt att bara få uppleva, få se den här verkliga lager på lager, att det går från nutid, och sen så i botten så har du kanske vikingatid. En annan parallell är ju liksom en komplex miljö. Det är ju från Uppsala när jag grävde där, att du har en man tror är en järnåldersmiljö bara med ett vikingatida långhus. Sen visar det sig att under det så finns det bronsålder och en kontinuitet på platsen liksom från bronsålder. Men sen är det ju också, jag tänker då från Norrbotten, jag är ju född och uppvuxen i Luleå. Så är det ju till exempel Gammelstad, där vi då har liksom under många, många år gjort undersökningar, visserligen små, men där man då ändå kan påvisa att den här platsen har varit en kyrkplats. Det är liksom den första funktionen vi ser här. Och sen så blir liksom, växer hela den här kyrkstaden och alla de här funktionerna som finns fram kring den. Och där vi har en väldigt välbevarad prästgård från medeltid som finns på hängnadssidan. Men jag var med också på Järnbacken undersökningarna, och det är en del av Carina Bennerhags forskningsprojekt om den äldsta järnframställningen i Norrbotten, där vi undersökte den då hittills enda kända förhistoriska järnframställningsplatsen, som då ändrade helt bilden av hur metallhanteringen har kommit till Norrbotten. Där vi har då 2300 år gammal järnframställning, och där man då dessutom kunnat framställa stål och avancerat smide på smidesplatsen då. Men där man tidigare ansett att det här var då en kunskap som kom på 1600-talet i samband med bruksetableringen. Så att det förändrade helt för historien. De undersökningar, eller den första undersökningen 2010 som jag var med på i Järnbacken, den var ändå häftig med tanke på vad det ledde till. Sen är det klart att det är otroligt häftigt. Jag vet när jag hade seminariegrävningar på Gotland, när man då hittar en jättefin liksom flintspets till exempel, eller som de här föremålen som vi ska prata om sen, att det är glaspärlor och vackra liksom metallbeslag från ett gravfynd. Alltså det är otroligt. Föremålen i sig är ju ofta jättevackra och skildrar ju liksom ett hantverkskunnande som är otroligt i vissa fall. Så att många gånger så kan ju föremålen i sig också vara otroligt vackra och liksom prestigefulla så, men sen är det ju mer berättelsen bakom som är kanske intressant.
Vad gör man med alla grejer man hittar? Alltså, tar man dem till museum? Gräver man över dem igen? Berätta.
om det kommer till en arkeologisk undersökning så är ju det, tanken är ju då med den lagstiftning vi har i Sverige idag att fornlämningen ska bevaras i första hand. Går inte det att man bedömer då att samhällsintresset är större, till exempel att det ska byggas en järnväg eller något hus eller någonting, så då kan länsstyrelsen besluta att det ska undersökas, det ska grävas ut, en arkeologisk utgrävning. Och då ska ju utgrävningen i sig ersätta den här fornlämningen. Så att all den här kunskapen och föremål och allting ska ju dokumenteras så att forskare om 100 år ska kunna ta del av det och sen bilda sin egen uppfattning så att man kan omtolka materialet och använda det för forskning även i framtiden. Så att när man då har gjort en undersökning så då har du en dokumentation, du kanske har alltså i form av en rapport, du har fotografier från själva utgrävningen, du har ritningar och profilritningar, planritningar, man har fotograferat föremålen är bevarade, konserverade och allt det här. I vårt fall då, så har vi då som Norrbottens museum en stående, det som kallas för stående fyndfördelning, så att allt material som tas fram i Norrbotten vill vi att det ska komma till oss. Så att det bevaras ju då i vårat arkiv och i våra arkeologiska samlingar. Så att det finns bevarat hos oss.
Nu när jag har gjort ett par intervjuer om museets föremålssamlingar så har jag tänkt, men hur väljer man ut saker? Man kan ju inte ha typ 50 kaffekannor och 14 gardiner. Hur går det där urvalet till och vem gör det?
Där ser det lite olika ut. Kulturhistoriska samlingarna då, om vi beskriver det som du var inne på, föremålssamlingarna. Där finns det ju då inget lagkrav på. Alltså när det väl är inskrivet i samlingarna, då ska de ju bevaras. Sen så sker ju insamlingen och urvalet baserat på våran liksom prioritering helt enkelt. När det gäller arkeologin och fornlämningar, då är det ju ett annat lagkrav. Där är ju alla fornlämningar ska bevaras och är skyddade enligt lag. Blir de undersökta och utgrävda helt enkelt så ska materialet... Så att där finns det som ingen diskussion, det ska bevaras. Allting som man tar upp i backen och ingår i den här fornlämningen. Sen kan det ske en gallring i fält av vissa massmaterial eller om det är recenta fynd. Alltså, tegel eller om det är omrörda kulturlager som inte har någon kontext. Och där skulle jag säga att när det gäller de arkeologiska samlingarna så har vi idag, det är ett lagkrav, det ska bevaras, men där har vi utrymme för att ta emot mer också. Sen de kulturhistoriska samlingarna, där ser det ju lite annorlunda ut. Där har vi ju snarare platsbrist som det är idag. Vi har 2 externa magasin som inte är särskilt bra för de större föremålen. Vi har ett stort behov av att kunna inrymma dem i anpassade magasin. Sen är det ju de magasin som vi har här på Björksgatan. Där behöver vi kanske jobba också då med att komprimera det som går. Men sen är det också även här platsbrist. Så att där är ju din fråga absolut befogad. Att hur gör man då det urvalet? Ja, då har vi gjort... Utifrån de samlingar vi har idag så har vi gjort en analys. Vad är det för samlingar vi har? Från vilka kommer det? Från vilka områden i Norrbotten geografiskt? Eller från exempelvis då, vi har en stor samisk samling. Och det hade att göra med att i museets begynnelse så var det etnografiska perspektivet och den samiska kulturen jätteintressant. Men då kanske vi även där så då kanske vi måste väga upp det med insamling av andra föremål från Tornedalen kanske, eller för den delen så har vi inte, vi har även om man då säger luckor i den samiska samlingen, så att då handlar det om att analysera samlingen som den ser ut idag och vilka behov vi har att komplettera den, och sen handlar det mycket om samtidsdokumentationen, att är det stora saker som sker i Norrbotten som pandemin till exempel, då såg vi det som viktigt att ja, men då måste vi samla in, och då samlade vi in främst berättelser, så att då hamnade ju det i arkivet. Men även då föremål, så att vi samlade in då skyddskläder och vaccinampuller och sånt där. Så att det är väl på det sättet som vi systematiserar det. Men sen är det ju naturligtvis, magasinen är ju en begränsning. Och det har det varit ända sedan 1886 när man började samla in föremål utan att ha lokaler för det. Så att det har som följt med. Jag skulle säga att det här är ett stående problem för alla museer, att hur bevarar vi våra föremål, och det krävs anpassade magasin för det. Mm.